Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på ovaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag håller på att träna här.
Ja. Förstår du?
Jag repat med Sofia Karlsson en gång.
Det här är John Arthur Ekebert, en före detta hemlös missbrukare som under flera år arbetade som försäljare av tidningen Situation Stockholm. Ni som har lyssnat på de tidigare avsnitten känner honom som Johnny. Idag besöker vi honom på stödboendet Lönnen, där han framför en av sina första egenskrivna låtar för mig.
Har du skrivit den?
Ja, ja visst. Det är bara gungar om
nu. Men hur länge har du lirat, du har lirat musik hela livet?
Eller? Jag slog mitt första ackord när jag var 45 bast. Jag gav mig fan på att jag skulle lära mig spela gitarr. Alltså. Då sa en polare, han som lärde mig, alltså så här, gör så här. Bumba, 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 bumba. Och jag fattar ingenting. Bumba, bumba, bumba. Och så byter du ackord. Sen lär man ett till då. Rock and roll!
I år fyller tidningen Situation Stockholm 20 år. I två decennier har den bidragit till att hemlösa människor haft en meningsfull sysselsättning. Den här podcastserien handlar om Situation Stockholms försäljare och livet som hemlös i Stockholm. Programmet är ett samarbete mellan Bauer Media Group och Situation Stockholm. Jag heter Robin Israelsson. Temat för det här avsnittet är den så kallade exkluderande designen. Att parkbänkar sågas ner, att staket och galler sätts upp på platser där hemlösa ibland söker skydd, eller att man på andra sätt hindrar ovälkomna element, det vill säga uteliggare och tiggare, från att vistas på specifika platser. Johnny repar sin låt som han ska framföra tillsammans med artisten Sofia Karlsson på de utsattas dag den 25 april.
Nu har jag liksom stativ och grejer. Jag köpte alla svänner för några tusen. Först med vecka sedan.
Ja.
Jag spelar en gång om dagen nu. Jag måste ju lära mig liksom att sjunga i mick. Jag kör minst en gång om dagen nu. Och sen var jag repa med Sofia Karlsson för några dagar sedan då. När jag kör det. Hon är ju ingen sån här rock'n'rollare. Hon är ju liksom mer sån här folklig. Så här, jag vet inte vad det kallas för. Och hon var ju skitglad liksom. Fan vad roligt. Jag önskar mig det. Och liksom få kompa till någon. För hon får ju alltid liksom andra kompar till henne va. Så nu får hon kompa till mig på lördag.
Vad tyckte hon om låten då?
Ja, nu har hon inte hunnit sagt något om.
Hon fått en syl i vädret.
Nej. Inte en syl, vet jag. Gör som jag säger nu, vet jag.
Ska du släppa de här låtarna sen också?
Ja, det är klart.
Det är Johnny själv som tagit initiativet i de utsattas dag. Och syftet är att samla in pengar till stödboendet Bostället. Så att de kan dela ut presentkort på kläder till hemlösa. Men Johnny slutar inte där. Han brinner för gatufolket på flera plan. Om ett par dagar ska han föreläsa för Arkitekter utan gränser om hur uteliggare blir bortkörda från sina kojor i skogen, hur kommunen tar bort allt fler parkbänkar och hur den så kallade exkluderande designen blir allt mer påtaglig.
Nu på Medborgarplatsen, runt påsk här, jag var mycket där och hängde då. Toaletterna, de var helt nerbajsade. Eller så var de låsta på annan dag Alltså det gick inte att gå in där. Och då tänkte jag, då smyger jag upp till mina gamla buskar lite högre upp där mot Mosebacke. Där finns det några buskställen där man kan gå in och gömma sig, alltså mer än vad en hund gör som springer och pissar och skiter. Va? För jag vill inte liksom visa andra att jag pissar. Va? Så jag springer och gömmer. Jag har mina ställen. Då har de sågat ner varenda jävla buske där. Jo, det är typiskt för att man inte ska kunna gå in där bakom de där buskarna. Då. Men samtidigt då så skiter staden i toaletterna och sköta dem. Va?
Varför då?
Det vet jag fan. Alltså de som sitter ansvariga och bestämmer och planerar, de kan inte planera. Så de befinner sig i sina jävla fyrkanter. Så gick jag dit efter påskhelgen på eftermiddagen, första vardagen. Kollade toaletterna. Jag har fotat det här också. Kolla toaletterna. Ingenting åtgärdat. Fortfarande nerbajsat, äckligt avstängda toaletter. Det finns några där runt med. Gick inte att använda en enda på tisdag eftermiddag efter påskhelgen. Och medan här då på Östermalm så städar de redan rena gator 2-3 gånger i veckan på natten. Kommer de med 3 stora traktorer efter varann. 2 jävla blåsare. Så de jag har sprungit ner och fotat dem till och med. Alltså... Det är sanslöst. De städar redan gator alltså. Det är korruption alltså. Och vad kostar inte de där jävla traktorerna? Skulle man skära ner 75% av städningen här på Östermalm? Det ska inte märkas. Det ska inte bli smutsigare. De 75% skulle... Jag bara gjort ett överslag. Det skulle räcka med att städa varenda toalett på Östermalm en gång i timmen. Eller på Södermalm en gång i timmen. Det är vad de här jävla nattbilarna kostar alltså. Förstår du? Hur tänker de? Vad de håller på? Mm. Och det är på medborgarplatsen folk rör sig. Medborgarna är ju där. Hänger där. Här hänger de ju inte så mycket. Titta ut på den här gatan. Alltså. Den är helt spikren. Alltså.
Vad tror du anledningarna är till att de inte städar toaletterna?
Uppgivenhet, dålig planering. Det handlar inte om pengar. Det tror jag inte. De skiter i det helt enkelt.
Men du hävdar ju att exkluderande design har funnits länge. Men nu har ju debatten nu under våren blossat upp jävligt mycket. Mm. Vad tror du det beror på då?
Ja, men det beror på att det har blivit så uppmärksammat med det nya, med romerna då. Om man talar klarspråk. Romerna som försöker finna sin ekonomi här. Och det är för jävligt alltså. Att fattiga människor från andra EU-länder ska behöva resa till andra länder för att kunna försörja sig, för att kunna få ge sina barn mat. Det är ungefär som vi som har det dåligt här, som lever på existensminimum, skulle vara tvungna att åka till Norge och tigga. Tänk dig det alltså. Vi har haft den här stilen, vi gamla uvar, att vi springer inte och vi visar oss inte så mycket. Och sen vi är utsatta av olika anledningar också, och sen från olika kulturer. Vi som har levt i hemlöshet, utsatthet, missbruk från början här, vi har ju, alltså vi springer ju inte och visar oss på samma vis som romerna gör. Men visst, det har funnits tiggeri alltid i Sverige, utanför bolaget. Eller en del av oss, kan du hjälpa mig med en passpen? Men när jag har tiggt har jag ställt mig utanför bolaget. Om jag har varit dålig, då har jag ställt mig utanför bolaget. Om jag inte har pengar, inte orkar fixa pengar, stopp med det. Och så sagt bara, tjena, fan, kan du hjälpa mig med en passpen till pilsner? Och det har gått jävligt bra alltså. På 15 minuter har jag fått ihop 50 kronor. Då kan jag köpa några pilsner så jag blir frisk igen. Ja, alltså det har ju vuxit fram sakta. De har ju tagit del efter del. Men de har ju nu framförallt för några år sedan så började de ta bort bänkarna där vi brukar sitta.
Men innan det hade de ju även de här armstöden i mitten av bänkarna och det.
Nej. Den här pinnen i mitten. Ja, hur länge har de hållit på med det? 2-3 år kanske, 4 år. Och så, ja, det blir värre och värre. De är inhägnade och såna här saker. Va?
Ja, alltså, det är många som liknar det vid att de bygger bort fåglar och duvor och sånt där.
Ja, men det är samma sak. Plus att ordningsvakterna också. De har som exempelvis i Hallunda centrum. Där har de bestämt, det är skitnåra som sitter och dricker pilsen här. Det är kanske 10 stycken. Men de har bestämt att till och med utanför själva centrumområdet får vi inte sitta. Gränsen går mellan Hallunda och Norsborg. Ordningsvakterna alltså går utanför, till och med utanför sitt område för att jaga bort oss. Och vi har inte flugat för det här. Okej, en och annan kan bli lite överbrusad någon gång, men vi är inga våldsmän eller någonting.
Jag åker och pratar med arkitekt Ola Andersson som bland annat varit med och ritat Situation Stockholms nya lokaler på Timmermansgatan. Vad har han att säga om den exkluderande designen? Är det en ny trend eller har den alltid funnits? Vad är syftet och vem är ansvarig?
Jag heter Ola Andersson och jag är arkitekt och delägare och grundare av Andersson Arbetsgården Arkitekter. Ja, men exkluderande design är ju i sig inte ett problem. Man kan säga så här att ytterdörren på din lägenhet är ju en exkluderande design, och det så ska det ju vara, för att om vem som helst kunde komma in i din lägenhet så skulle det inte vara ditt hem. Och det som jag kan tycka är problematiskt med exkluderande design, det är ju när man på allmän plats exkluderar vissa grupper. Nej, här är de här människorna är här, det är inget bra, vi gör någonting så att de inte kan vara här.
Så det är ett faktum att den exkluderande designen är framtagen för att få bort vissa sociala grupper?
Ja, alltså det finns ju exempel på det. Mm. Sen begreppet exkluderande design är ju, ja, tycker jag det är lite konstigt, för det handlar ju inte om att det är ett problem att du har en ytterdörr som du kan låsa på din lägenhet, utan problemet ligger ju i hur man använder allmän plats.
Om man tar då den designen som debatten på senaste tiden har handlat om, det vill säga att man bygger bänkar som inte går att vila på och sånt där. Varför tror du att man har tagit fram den designen?
Jag tror att det är ett problem som så att säga, hanteras på ganska låg nivå i när man projekterar nya parker. Att bara någon säger så här, men det är ett problem här, våra parkskötare ser att det ligger folk och sover på de här bänkarna. Kan vi göra någonting åt det? Ja, vi sätter ett handtag i mitten så inte går det där. Ja, det är bra. Det är inte så att det är ett beslut i kommunfullmäktige, utan det här är ju sånt där som små vardagsbeslut som folk, där man liksom sätter praktiska överväganden före. Man tänker inte igenom vad den allmänna platsen är till för. Folkpartiet hade ju för några år sedan så hade de en, i valkampanjen kanske 2010 så sa, var de deras valaffischer stod så här, Stockholm ska bli världens renaste stad.
Vad menar man med renhet då?
Ja, det kan man ju fråga sig. Man kan säga så här, det finns ju liksom ett spännvidd där mellan å ena sidan en stad där det råder totalt kaos, typ Mogadishu eller så här Kabul. Ingen går säker på gatorna och vad som helst kan hända. Det är liksom på ena änden av det här spektret. I andra änden av spektret så har man liksom den totalt välordnade staden där ingenting oväntat någonsin händer och alla uppför sig exakt så som de förväntas uppföra sig. Och jag tror inte att någon vill leva i någon av de här ytterligheterna, utan konsten är att hitta en stad där det oväntade kan inträffa, men där det ändå man kan gå omkring på gatan och vara hyfsat trygg i att man inte riskerar livet.
Vad ligger Stockholm i förhållande till många andra länder då?
Jag tror att Stockholm ligger ju väldigt nära, liksom för nära ofta, tror jag. Den perfekt välordnade staden där allting händer på det sätt som det är tänkt att hänga och hända och inget oväntat inträffar.
Varför strävar man mot att det ska vara så då?
Alltså det är ju klart att det är ju för den som bestämmer, så är ju det mycket mer praktiskt att det är på det sättet. Man behöver inte hantera några oväntade situationer eller liksom några nya idéer. Eller jag tror att i längden så leder den här perfektionen till stagnation, därför att det kommer inte fram några nya idéer, ingen tar några risker, ingen prövar att göra saker och ting på nya sätt, och då händer ingenting, vare sig liksom ekonomiskt eller intellektuellt, och då slutar det med att staden stagnerar.
Den tyska designstudenten Fabian Brunsing designade år 2010 parkbänken Pay and Sit. Bänken var försedd med spetsiga nitar som gjorde det omöjligt att sitta på den om man inte la i ett visst antal kronor i bänkens myntinkast. Nitarna drogs då tillbaka in i bänken. Och betalaren kunde vila en stund, dock förvissad om att de spetsiga nitarna snart skulle skjutas ut igen. När ett varningsljud lät var det alltså dags att avlägsna sig. Tror du på den framtidsdystopin?
Jag kan tycka på vissa platser så är det ju till exempel att man upplåter en stor del av en allmän plats, som till exempel medborgarplatsen, till uteserveringar. Då innebär det att man kräver att folk ska betala för att vara där. Jag tror det är viktigt att alla är, inte minst naturligtvis de som är politiskt ansvariga för här, är uppmärksamma på det här. För jag tror att det är rätt lätt att man tycker att fan, nu blev det här blir stökigt och det här var jobbigt och folk är här och skräpar ner och det här måste vi stoppa. Eller att det är så att man har, jag menar, en sån exempel är ju till exempel på den här konflikten är ju på Hornsbergstrand heter det väl, vid Kungsholmen. Där man har gjort allt för att få en väldigt attraktiv miljö nere vid vattnet och lyckats extremt bra. Så bra att det nu de som bor i husen klagar på att folk är så att säga, på, inom stationstecken, deras strandpromenad. Men den är ju inte deras, den tillhör ju alla, så att alla stockholmare och alla som vistas i Stockholm lagligt överhuvudtaget har ju samma rätt att vara på den strandremsan som de som har köpt bostadsrätter med utsikt över den.
Så du menar nästan att attraktiv design eller inkluderande design kan vara ett stort problem också?
Jag tror att det kan vara frästa på tålamodet hos de som har framförallt som har köpt bostäder framförallt i exklusiva lägen. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man kan göra klart för de som bor i de här lägenheterna att säga, ja men ni äger en bostadsrättsförening, ni äger det här huset men ni äger inte gatan utanför utan den tillhör alla.
Sen är det så också att de har ju som på medborgarplatsen, där får man inte dricka en öl ens. Runt hela det området. Ända bort till vad fan blir det? Nästan till Zinkensdamm alltså. Sen i Tantolunden, där får man dricka öl eller dricka alkohol. Och där har vi fortfarande några bänkar kvar i Drakensbergsparken där Tanto börjar, som jag brukar kalla det för. Eller Tull, jag kallar det för Tullen. Bänkarna vid Tullen. Nere vid Tanto där. För några år sedan då fanns det bänkar på båda sidor av parkvägen. Det började med att de för några år sedan att de tog bort ena sidan. De kommer bergs ta bort den andra sidan också. För att det är där vi sitter. Men jag kom på en jävla bra lösning. Det finns en kille som heter, kallas för Johnny Brottom, JB. Han tillhör Tullen liksom. Han är en sån här kille. Han putsar fönster, han säljer Situation Stockholm. Han håller på med alla möjliga såna små jobb. Han åker bud, cyklar med bud och jag vet inte fan.
Var det han som fick cykla in på Systembolaget?
Ja, det stämmer. Han fick tillstånd att cykla in på Systembolaget. Ja, det stämmer.
Inte det lite, varför gör man det? Varför vill man göra det?
Nej, men han vill inte lämna sin cykel. Det var bara det. Han hade ingen lås till den. Han är väldigt speciell en kille. Jag ska ge honom ett tips nu till sommaren. Han ska investera i 20 stycken bärbara enkla tältstolar och en kedja. Och en vagn att ta de här på. Så ska han ha med sig dem till Tanto. Sen ska han hyra ut de här stolarna. En pilsner per stol. Och det är klart att det är alltså på sommaren, när det börjar bli varmt, det kan vara 20-30 pers där. Det kan vara skönt liksom att ha en stol. Det är ju värt en stark öl. Det där går ju han runt på. Så. Och sen en kedja då. Låsa fast. En lång jävla kedja så han kan låsa fast dem där vi sitter då. Eller hur? Så ingen kan springa iväg med stolen. Han behöver inte jobba med något annat. Ja, det var en bra idé.
Varför gör du inte det själv?
Jag sitter ju inte och hänger och dricker så mycket längre. Jag har så många andra projekt. Men jag kan sälja det till honom. Han kan ta 10%. Var tionde pers blir min. Det blir lagom. Jag dricker inte mer. Han dricker 10 gånger mer än vad jag gör idag. Så det blir perfekt, då får jag min portion. Ja, det ska fan med göra. Alltså 10% ska jag ha. Partierna pilsen blir min. Skriva avtal på det också. Vet.
Men det finns förhoppningsvis ljus i tunneln. Arkitekter utan gränser anordnar i år en idétävling om hur man ska få bukt med problemet. Men det är inte bara arkitekterna själva som ska komma med idéer. Vem som helst får bidra. Jag beger mig till Ringvägen en regnig kväll i mars för att lyssna på när Johnny föreläser på idétävlingens startseminarium.
Välkomna till FFAR som har den här lokalen. Forum för arkitektur och som också disponeras av Arkitekter utan gränser.
Jag tycker det är fantastiskt att vi får ha dig här, John Arthur, som faktiskt är själv hemlös. Och som har levt ett liv med ofantligt mycket historier som vi med största säkerhet inte kommer att få allting del av ikväll, men i alla fall en bild av vilka är det vi pratar om och vilka är vi. Och så John, Arthur, vänligen berätta för oss.
Den här veckan kommer ju massa positiva saker som folk vill göra om oss. Bland annat det här, det är två arkitekter som har kommit med förslag att bygga ett vindskydd för oss. Jag fick tag i en av de arkitekterna via Twitter. De sa att de skulle komma hit. Miguel Lara och Petter. Där har vi en.
Ja. Johnny visar bilder på sina vänner, gatufolket, och berättar om den allt kärvare situationen för de hemlösa. Han avslutar med att presentera sin vision.
Min vision. Gruppboende. Efter det här stödboendet Lönnen som exempel. Va? Och då tänker jag på sådana som mig. Vi är hur många som helst som har vandrat på det här belöningssystemet år efter år efter år. De flesta av mina vänner, de orkar inte. De ger upp. Socionomer, behandlingsassistenter och andra håller med mig när jag säger det, att det behövs ett gruppboende. Och då tänker jag så här. Ett gruppboende exempelvis kunde se ut som 7 lägenheter tillsammans med något gemensamhetsutrymme. En personal på halvtid på dagarna och någon kväll i veckan. Ett par helger i månaden och sådär. Så kostnaderna kan inte bli så väldigt stora för den biten då. Och sen var och en betalar då normal hyra för sin lägenhet. Många av mina vänner skulle klara sig då och börja utveckla sig och inte falla tillbaka i misäret. Och så träffade jag bostadsministern vid tillfället, Attefall, den förra bostadsministern. Jag satt 20 minuter och samtalade med honom i direkt radio. Och han sa någonting vettigt till mig, alltså någonting som etsade sig fast i skan på mig. Privat är privat. Man kan inte tvinga en privat fastighetsägare att hyra ut en viss del av beståndet. Men däremot kan man kanske locka fastighetsägaren att hyra ut genom kanske skattesänkningar eller någon stjärna i protokollet av något slag. Va? Så att det ska bli höja hans status att han hyr ut en viss andel till utsatta grupper. Det behöver inte bara vara den gruppen jag kommer ifrån. Tack för mig.
I oktober offentliggörs resultatet av arkitekttävlingen, och när det här avsnittet klipptes hade Södermalms stadsdelsnämnd nyligen beslutat sig för att avskaffa den exkluderande designen. Det innebär att man ska utreda var den finns och sen åtgärda den. Vi vill ha en öppen stadsdel där alla människor är välkomna, säger ordföranden Anders Göransson till tidningen Södermalmsnytt. Några veckor senare står Johnny utanför musikaffären Hellston på Götgatan och framför sin låt med Sofia Karlsson på de utsattas dag. Nästa avsnitt handlar om döden. Programmet gjordes av mig, Robin Israelsson, för Bauer Media Group i samarbete med Situation Stockholm. Samtliga avsnitt hittar du i Radio Play-appen på situationstockholm.se eller genom att söka efter Situation Stockholm och hemlösheten i din podcast-app på mobilen.
Ja, där finns inga mål.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.